Hej allihopa. Trevligt att se er. Vi har ju nu, om ni har uppfattat det, påbörjat ett nytt predikotema med Jesus i centrum som vi ska följa fram till påsk. Och i Citykyrkan så vill vi att Jesus ska stå i centrum. Att vara den vi samlas runt, vänder oss till och försöker efterlikna. Och nu fram till påsk så ska vi på ett särskilt sätt få fästa blicken vid Jesus och undersöka vad Bibeln säger om honom. Och min bön är ju inte att vi bara ska få lite mer information om Jesus, utan att vi faktiskt skulle få möta honom på olika sätt. För första gången eller för hundrade gången. Lära känna honom djupare. Visst vore det fint? Jesus, han är ju centralgestalten i den kristna tron. Och i Bibeln så beskrivs han som sagt med väldigt många olika namn och titlar och bilder. Som på olika sätt ger en form av glimt av vem Jesus är, av vem Gud är. Och hur dan han är. Och idag så har jag tänkt att vi ska titta närmare på en sådan titel eller namn. Nämligen Jesus som Guds son. Kanske den kändaste bibelversen i Bibeln börjar ju med orden att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. När man läser Nya testamentet så kan man notera att Jesus ofta beskrivs i termer som son till Gud. Man kan till och med säga att när Nya testamentet beskriver Jesus och hans relation till Gud så är det främst utifrån alltså de här orden. Att Jesus är Guds son. Vilket i sin tur innebär att Gud beskrivs som en förälder. Som en pappa. Och när vi pratar om sånt här så rör vi ju vid det här stora mysteriet som vi i kyrkan kallar för treenigheten. Det här att Gud är både fader, ande och son. Tre personer men samtidigt en Gud. Tre men ändå ett. Och det är ju ett mysterium som man kan klura och fundera på och fördjupa sig i och som kan ge många inblickar i Gud. Men vi ska inte klura på den idag. Men vi kan konstatera ändå att när Gud uppenbarar sig, när Gud visar sig för människan, så är det som en familj. I Johannes första kapitel så skriver han bland annat så här i vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Fantastisk vers. Jesus, han sändes ju till den här världen som ett steg i att rädda den. Men man kan också säga att han sändes till den här världen för att förklara för oss. För att visa oss vem Gud är. Och den bild som målas upp är bland annat att Gud är en god far. Det blir tydligt i Jesu undervisning. Men också i att Jesus förstår sig själv som son till Gud som han kallar för fader. Jesus verkade förstå sig själv och sitt uppdrag här på jorden utifrån att han var Guds son. Jag tänkte att vi i den här predikan ska dyka ner i några glimtar av Jesu liv här på jorden som kan visa oss lite kring detta. Den första texten vi ska gå till, det är Jesu dop. Det är en av mina favorittexter. Jag uppfattar att jag ofta återkommer till den. Men vi ska gå till Lukas redogörelse idag. Lukas 3, vers 21-22. Innan Jesus började sin offentliga tjänst på jorden så döps ju han av Johannes, döparen i floden Jordan. Och så här beskriver Lukas det i kapitel 3 då. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Ja, vad är det som händer här? Men Gud, fadern, bekräftar Jesus i sin identitet som sin älskade son och som hans utvalde. Och Jesus blir också smord med helig ande för uppdrag som fadern har sänt honom att utföra. Jesus blir bekräftad som Guds älskade son. Ibland så kan jag fundera, när förstod Jesus sig själv som Guds son? Jesus som har funnit sin evighet hos Gud blev ju fullt ut människa när han föddes. Fullt ut Gud och fullt ut människa. Det har vi ett annat mysterium. Men det här att Jesus var fullt ut människa, det innebär ju faktiskt att han på riktigt, han föddes som en bebis. Och genomgick alla stadier som det innebär för att barnet växa upp och utvecklas. Så när förstod Jesus sig själv som Guds son? Ja, det vet vi inte riktigt. Men om man inte var fullt medveten om det vid dopet, så är ju dopet en ganska stor bekräftelse på det. Där fadern liksom bekräftar Jesus i sin identitet som hans älskade son och som en utvalde messias. I Matteus redogörelse av denna händelse så säger Gud att detta är min älskade son, min utvalde. I den här versionen så är det som att Gud presenterar Jesus för världen. Och jag tycker att man kan ana en form av förälders stolthet i rösten nästan. Detta är min älskade son. En engelsk översättning lyder så här: This is my son whom I love. With him I am well pleased. Jag tycker den är väldigt vacker. Det är som att det vill ett välbehag och en stolthet över Jesus. I Matteus så finns det också en senare berättelse som ni kanske känner till. När Jesus tar med sig några av sina närmsta lärjungar upp på ett berg. Där han förvandlas inför dem. Och där fadern återigen säger: Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. Kan man läsa om i Matteus 17 om man vill slå upp det. Men när fadern presenterar Jesus så är det som sin älskade son. Så innan Jesus börjar sin offentliga tjänst, innan han börjar undervisa och göra tecken och under och allt det där, så blir han bekräftad som Guds älskade son. Det är väldigt vackert. Direkt efter dopet så leds Jesus ut av anden i öknen, där djävulen sätter honom på prov. Och det här kan vi bland annat läsa om i Lukas 4 kapitel. Jag läser några verser där. Från Lukas 4, vers 1 och framåt. Det står det att Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande. Och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen. Där sattes han på prov av djävulen. Och under denna tid åt han ingenting. Och när den var slut blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd. Jesus svarade: Det är så skrivet, människan ska inte leva bara av bröd. Vi stannar där. Djävulen prövar Jesus, och efter varje utmaning så svarar Jesus med att citera en sanning ur skriften. Och vi ska inte gå djupare in i den här berättelsen, den är en hel predikan i sig själv. Men vi kan notera att djävulen inleder den här prövningen med orden: Om du är Guds son. Är det så att djävulen vill så in något form av tvivel hos Jesus? Om du är Guds son. Är Jesus verkligen Guds älskade son? Jag tror att djävulen ofta jobbar på det sättet. Att han ljuger och förvrider saker och försöker så in liksom tvivel i sanningar som Gud har sagt. Jag tycker mig att man kan höra ett form av eko från Edens lustgård när ormen viskar till människan: Har Gud verkligen sagt det här? Mm. Kanske är det så att djävulen inte ifrågasätter rent ut att Jesus skulle vara Guds son. Men vill så in något form av tvivel där och få Jesus att bevisa det. Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd. Man kan säga att i denna prövning så prövades bland annat Jesus sonskap. Sonskap är ett ord. Ja, Jesus. Ja, ni förstår vad jag menar. Ibland hittar jag på ord, har jag upptäckt. Men Jesus, han faller ju inte för den här prövningen, ska vi notera. Kanske är det så att Jesus är trygg i vetskapen att han är Guds son. Han behöver inte tvivla på sin ställning till fadern. Eller bevisa något genom att befalla stenarna att bli bröd. Jag tycker mig se att Jesus litar på vad fadern har sagt. Och visar liksom sitt barnaskap genom att lyda sin far. Istället för att lyssna på lögnaren. Jesus säger vid ett tillfälle i Johannes att min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Jesus, Guds son, har en tillit till fadern som tar sig uttryck också i lydnad. I dopet så bekräftade Gud att Jesus är hans älskade son och utvalde. Och Jesus låter tilliten till den sanningen och till honom som har sagt det också ta sig uttryck i lydnad. Lydnad till fadern och till det uppdrag som han har gett honom att utföra. Och denna tillit och lydnad tycker jag kanske blir allra tydligast i Jesu bön i Getsemane. Det är en annan sån favorittext. För innan Jesus går in i slutfasen av sitt uppdrag här på jorden, att lida och dö på ett kors, så har han ju ett väldigt intimt samtal med sin far i Getsemanes trädgård. Och Jesus, han känner ju en väldigt stark ångest inför vad som väntar. Och alla vi som har känt ångest emellanåt vet att det är ju inget trevligt. Och i den situationen så ber Jesus den här bönen. Jag läser från Markus 14, vers 36. Abba, fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Fantastiskt stark bön. Abba, det är ju ett arameiskt ord som betyder just pappa. Det är en familjär term. Så när Jesus tilltalar Gud är det som en pappa. Och visar lite hur han förstod deras relation. Ett uttryck för deras närhet. Och det finns en tillit hos Jesus till fadern som gör att han kallar Gud för pappa. Och med all den självklarhet som det innebär liksom, för ett älskat barn att vara ärlig med min pappa. Prata med sin pappa. Och här i Getsemanes trädgård, mitt i den här djupa ångesten, så pratar ju Jesus med sin far. Och en liten parafrisering så tycker jag det är som att Jesus säger att pappa, jag vill inte det här egentligen. Ta denna bägare ifrån mig. Jag vill inte det här. Jag vet att du har makt att ändra detta. Men jag litar på dig och din godhet. Att du vet bäst. Så låt det inte ske som jag vill, utan som du vill. Jesus, Guds son, hade en djup närhet, intimitet med fadern. Och man kan nästan ana en form av självklarhet att Jesus lite osensurerat kunde uttrycka sina tankar och känslor för sin pappa. Men deras relation förknippades också med att Jesus hade en tillit till faderns godhet och kärlek. Som också tog sig uttryck i lydnad. Lydnad ända till döden på ett kors, som det står. Så när vi tittar på Jesu liv så kan vi se att Jesus, han var nog hyfsat trygg i sin identitet som Guds älskade son. En identitet som Gud bekräftade i dopet. Och Jesus föll inte för prövningen i öknen. Han höll fast vid de ord som fadern hade sagt. Och litade på honom och lydde fadern även när det var som allra mörkast. Ja, vem är Jesus? Han är bland annat Guds son. Och Jesus, han är ju Guds son på ett unikt sätt, ska man ändå notera. Han är liksom sonen med stort S, kan man säga. Guds enda son. Del av Gud själv i det här mysteriet som vi kallar för treenigheten. Men storheten i allt detta är ju att i Jesus, Guds son, så ger ju fadern också oss möjligheten och rätten att få vara hans älskade barn. Och det är otroligt fantastiskt. I Johannes första kapitel så står det bland annat så här: men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Eller Johannes brevet. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Gud är en familj. Och det är faderns vilja att vi ska vara inadopterade barn i hans familj. Fadern önskar och vill att vi ska vara hans älskade döttrar och söner. Och kanske kan man säga att så som Guds son är det som djupast på något sätt uttrycker Jesu identitet, så vilar också vår identitet främst i att vi är Guds älskade barn. Så att Jesus är Guds son, det visar ju flera saker. Dels så visar det ju på Jesu gudomlighet. Men det visar ju också bland annat att Gud kan beskrivas som en förälder, som en far. Och att vi är inbjudna och kallade att likt Jesus också vara Guds älskade barn. Så vad betyder det här för oss? Många saker. Men att vi är Guds älskade barn, det innebär bland annat att i Jesus så kan även vi ha en nära relation till Fadern. Även vi får ropa Abba till Gud. I Romarbrevet 8:15-16 så står det att ni har inte fått en ande som ger sön. Ni har fått en ande som ger, jag måste läsa det här igen. Ni har fått en ande som ger sönes rätt så att vi kan ropa Abba Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Även vi får ropa Abba Fader. Även vi får komma till Gud som hans älskade barn med all den självklarhet som det innebär för ett älskat barn att springa in i sin pappas armar. Vi har tillträde till Fadern på ett särskilt, på ett självklart sätt som hans älskade barn. Pappa vill att vi ska komma till honom. Han vill umgås med oss. När vi ber till Gud så får vi be till vår Fader, så som Jesus också lärde sina lärjungar att be. Vår Fader, du som är i himlen. Vi får ropa Abba, far, till Gud som är i himlen och som älskar oss och har omsorg om oss. Jag tänker också att på ett liknande sätt som Jesu bön i Getsemane så får vi också som Guds älskade barn be ärliga böner. Vi får inte glömma bort det. Närhet och intimitet skapas ju främst när vi är ärliga med varandra. Och så också med Gud, tänker jag. Och att vi är Guds älskade barn, vi vet det här, men det innebär ju inte automatiskt att vi är befriande från lidande. Vi lever ju i en brösten värld. Men likt Jesus, med han som förebild som vi vill efterlikna, så får vi också be till Gud, vår far, mitt i skiten, när vi drabbas av skiten. Och vi får be ärliga böner, hur vi känner och hur vi tycker. Men vi kan också likt Jesus sätta vår tillit till Gud, till vår far, och be att hans goda vilja ska få ske i allt och genom allt. Och även om vi inte kan förklara eller förstå allt som händer, så kan vi lita på, och får vi lita på, att Gud är en god far som alltid har omsorg om oss. Även vi får växa i tillit till Faderns kärlek, så att också vårat barnaskap kan få ta sig uttryck i lydnad på olika sätt. Och att vi är Guds älskade barn, det innebär ju också att vi är en del av Guds familj. Gud uppenbarar sig för människan som en familj och bjuder in oss att vara en del av den gemenskapen. Vilket är ju en helt mindblow tanke egentligen. Men vi är en familj också tillsammans med alla troende genom alla tider över hela världen. Som församling här i Citykyrkan så är vi en familj. Inte en perfekt familj såklart. Alla familjer har ju sina utmaningar. Men ändå också är vi en familj. Och alla är vi Guds älskade barn. Om man tänker utifrån de termerna, att vi är del av samma familj, så bör det också göra skillnad på hur vi ser på varandra. Oavsett om vi tycker och tänker olika, så är ju Peter min bror och Ingmarie är min syster. Oavsett om jag tycker om Peter eller inte, för att ta dig som exempel, så är ju Peter Guds älskade barn. Visst? Min pappas älskade barn. Så det börjar påverka hur jag behandlar honom. Låt oss be om Guds blick för varandra på olika sätt. Och att vi är Guds älskade barn, det innebär ju vidare också att vi är älskade av den bästa pappan ever. Man ska också inte sticka under stolen med att vi alla har lite olika erfarenheter av våran pappa, vår jordiska pappa. både bra och dåliga säkert. Och dessa erfarenheter påverkar ofta våran bild av Gud på olika sätt. Vem fadern är när man kallar Gud för pappa. Jag vet att jag har haft förmånen att få växa upp med en väldigt bra pappa. Men han var ju också människa, är ju också människa, han lever fortfarande. Och det innebär ju att man inte är perfekt. Så även jag har fått bearbeta ibland vissa bitar i det här. Och hur man då ser på Gud som en pappa. Men Gud är ju den allra bästaste av föräldrar. Gud är en god pappa som älskar dig och som älskar mig. På ett sätt som vi aldrig kommer kunna älska oss själva. Och man kan också bara flika in att har man väldigt svårt för bilden av Gud som en far på grund av sina erfarenheter. Så finns det också väldigt många andra bilder av Gud som vi kanske lättare då kan relatera till. Och luta oss mot. Gud beskrivs ju även i termer av en mamma emellanåt. Men det är en bild som visar att Gud är en god förälder som har omsorg om oss och vill oss väl. Så Jesus, han är Guds älskade son. Och han levde sitt liv här på jorden utifrån bekräftelsen av fadern som sin älskade son. Och en fråga man kan ställa sig är: hur skulle ditt och mitt liv se ut om vi på fullt allvar levde utifrån den sanningen att vi är Guds älskade barn? Skulle våra liv se lite mer ut som Jesus? Kanske det. Något att ta med sig. Jag går in för avslut, avlandning. Landning. Jag blandar ihop orden här. Min tidigare pastor, hon brukade ofta tala om bibelord som bibelrum. Man kunde gå in i och bo i och göra sig hemmastad i. Det är en ganska fin bild av att prata om en bibeltext. Och för mig så är den här doptexten ofta ett sånt bibelrum som jag brukar gå in i. Så. För att på ett sätt meditera eller låta den här sanningen om en Gud älskar mig, att den ska få landa lite mer i mitt liv. Och jag brukar föreställa mig att fadern lägger sina händer på mina axlar och kysser min panna och säger: du är min älskade dotter, jag är så stolt över dig, du är så vacker. Ni förstår de här bekräftelserna som man behöver höra ibland från sin förälder. Vi får bo i den bekräftelsen. Och det är ett sånt rum som vi kan återvända till när vi känner oss låga på kärlek. Innan vi ska göra någonting. Innan man ska leda lovsång, predika, arbeta. Ja, men ni vet, det behöver inte bara vara saker man gör i kyrkan. Men då kan vi få gå in i det rummet och börja i den bekräftelsen. Precis som Jesus i sitt liv började där. Och påminna oss om att vi är hans älskade döttrar och söner. Det är också ett väldigt bra rum att gå in i när man tycker att man har misslyckats. För den bekräftelsen är ju likadan då också. Och jag tänker att vi i all enkelhet ska gå in i det rummet tillsammans som avslutning. Så öppna bara era händer. Tänk att ni får ta emot. Så ber vi liksom att den helige ande skulle få sänka sig över oss och få bekräfta Guds kärlek för oss. Ja, tack Gud för att du är en Gud som älskar oss. Tack att vi är dina älskade döttrar och dina älskade söner. Och jag inbjuder dig, helige ande, den här stunden. Kom och sänk dig över oss, svara än. Kom och tala Guds sanning till oss, svara än. Ge oss en liten glimt av hur Gud ser på oss, svara än. Och du, helige ande, vet vad var och en av oss behöver höra i den här stunden. Så kom och bekräfta oss som dina älskade barn. Tack för att du är så stolt över oss var och en. Tack för att du ser på oss med en kärleksfull blick. Tack att vi får bo i din bekräftelse. Vi får bo i din kärleksfulla blick. Kom, helige ande.